vilja, den produkten vill jag köpa, den vill jag investera i.
Kul, ja.
Jättekul. Så det är liksom bara som att vara på ett stort kalas när man...
Kjellander Björk. Vi sitter här i Tech-arenan vid Kallbadhuset i Visby och vi är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar här i Almedalen medan tävlingen om Sveriges eller Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår bakom oss. Det är också ett gäng här som är engagerade i samhällsutveckling. Så vi har en diskurs, en pågående konversation om vad vi ska bygga imorgon. Jag heter Mats Björk och jag är digital strateg på Esatto. Och med mig som vanligt har jag...
Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp.
Men vi är inte själva.
Vi är definitivt inte själva. Vi har fått besök här av Eva Rede, ängelinvesterare och styrelseproffs. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha det här.
Väldigt kul att få vara här.
Jag tänkte att jag introducerar dig lite kort, så stoppar du mig om jag säger någonting fel. Du har haft en lång karriär inom finanssektorn, cirka 30 år ish i näringslivet, bland annat då som entreprenör, anställd inom Investor. Du avslutade din operativa, får man säga, yrkeskarriär som vd och ordförande för Erik Penser Bank. Du kvalar ofta in, väldigt ofta ser vi det här, in som en av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Jag satt och lyssnade lite grann när du stod här på scen tillsammans med Said från Serendipity. Vi hade en professor i entreprenörskap och vi hade Lena Apler från Collector, och ni pratade då vilken roll dagens superentreprenörer spelar för framväxten av nya svenska storbolag. Men jag tänkte vi ska öppna upp och börja med, hur tycker du att entreprenörs-Sverige mår?
Jag tycker att entreprenörs-Sverige mår bättre än vad jag någonsin har fått vara med om under mina år här i Sverige. Så att det är väldigt roligt att se.
Kul. Vi pratade faktiskt med Lena alldeles nyss. Och en konklusion som vi kom fram till då var egentligen att vi kanske skulle behöva ett lite större fokus på tillväxt än startup. Fortfarande båda, men... tillväxt, mer fokus på tillväxt. Håller du med om hennes konklusion där?
Ja, nu är det ju väldigt fokus på startup, men det vore ju kul också om vi kan skala i Sverige. Yes. Vad som händer ofta är ju att när vi har någonting spännande på gång så köps det upp gärna utav något amerikanskt eller utländskt bolag. Så varför inte göra den här fantastiska dynamiken vi har nu i startup Sverige också till ett scale-up Sverige?
Du sa här inne också, jag skrev ner det citatet, tyckte det var bra. Det kan finnas 100 bra idéer, men det är utförandet som är tricket. Hur blir Sverige då, om vi ska liksom formulera om seminariefrågan till den här, liksom, det här samtalet, hur blir Sverige bäst i världen på utförande?
Här ligger ju nyckeln till företagsbyggande. Du kan ha till och med en ganska halvbra idé, men en duktig entreprenör. Och det kan bli väldigt, väldigt bra. Mm. Och du kan ha en strålande idé, men ett dåligt genomförande, och då kommer det inte att funka.
Yes.
Och där tror jag kanske man underskattar. Och då är det ju så att det är inte alla entreprenörer som har hela verktygslådan. En entreprenör kanske kännetecknas av att man har en passion, ett driv. Så som Lena berättade på scenen, att hon struntar i vilka hinder som sätts upp. Hon gör sin grej ändå. Mm. Och det är helt fantastiskt. Men en entreprenör kanske ibland behöver ha en sidekick som är den som håller kanske ordning på finansieringen, kan göra en budget, kan leverera det som investerarna hade trott att de skulle få erhålla, så att du bygger förtroendet. Och sen så är entreprenören kanske visionären, den dynamiska, den framåtblickande. Och ja, genomförandet är ju A och O. Det är ju inte, alltså jag menar, ett företag är ju aldrig en person, även om det kanske är entreprenören och visionären som syns.
Mm.
Och i genomförandet så är ju teamet helt avgörande.
Vi bryter lite i det. Alltså som en gammal bild som jag själv hade av entreprenören, det var att det var en sån där komplett individ som var ninja på allt. Så du var som Kamprad för mig är ju en sån. Är magisk både i starten, i tillväxten, i bevarande och utvecklande. Liksom en organisations alla naturliga faser. Och jag själv har ju upptäckt att jag inte är det. Så teamgrejen, att liksom hitta vem jag ska vara med. Behöver vi prata mer om det? Hur man bygger de grejerna?
Jag tror absolut att vi ska prata mer om det, hur vi kompletterar varandra och skapar de här fantastiska komplementen så att en halv entreprenör kanske kan bli en superentreprenör för att han hittade rätt sidekick som pusselbit.
Pratar vi här, vi pratar liksom startupkultur och som du säger, vi borde ha mer av kanske då en tillväxtkultur i det här. Sen har vi de som kanske då ligger utanför startup-scenen när man pratar om forskning och hela den arenan som man säger. För där är ju också Sverige ganska duktig på att sätta in pengar i att faktiskt forska. Hur ser du kring möjligheterna där och att hitta morgondagens super liksom entreprenörer i den gebiten?
Här har vi en fantastisk oas att ösa ur som vi knappt har börjat. Ursäkta att jag säger så, men Sverige har ju en ledande position per capita vad gäller investeringar i forskning. Och när vi tittar då på den kommersiella outputen av den här forskningen så är vi inte alls världsledande.
Just.
Så att vi har alltså ett problem med det som kallas för den tredje uppgiften, att akademin ska ta ut resultatet av forskningen till samhället för samhällets nytta. Det är samhället som finansierar forskningen. Så att avkastningen på de här forskningspengarna skulle vi kunna öka dramatiskt genom att underlätta kommersialisering av den fantastiska forskning vi har i Sverige. Och det kan vi göra genom att försöka brygga forskarna och akademikerna med duktiga entreprenörer och finansiärer i tidig fas. Och det är lite grann det som jag upplever att Saed och Ashkan gör inom Serendipity. Och det här är ju en fantastisk guldgruva att ösa ur. Vi har ju otroliga affärsmöjligheter inom akademin men som kanske aldrig kan realiseras för att forskaren publicerar sig, för det är så du gör din akademiska karriär. Och då finns det prior art och det är svårt att patentera och så vidare. Och du kanske inte ens en gång tänker i termer av att du har en världsunik produkt eller tjänst som du har tagit fram i din forskning. För du tänker inte som en entreprenör om du forskar i alla gånger.
Ja, jag tar den. Det som pågår här på Serendipity Challenge är ju precis det du egentligen säger, att det här mötet ska uppstå där två universum som tänker på saker på olika sätt någonstans ska förstå varann och hitta den här nyttan eller nyttorealiseringen som det står i formella dokument runt det här. Det funkar för det här gänget, men det räcker ju egentligen inte om vi inte får till det där som du är rätt bra på, att skala upp det. Hur gör vi det här gånger 280 kommuner eller 21 regioner eller hur vi nu ska se på det. Hur får vi till det här på bred skala? Var det en skön fråga att få på en podd?
Ja, jag tycker det är en underbar fråga. Jag tänker att det kanske bor en liten entreprenör i var och en av oss. Därför att det som är kul att vara entreprenör är ju att du får göra lite det du vill, som Lena sa från scenen.
Ja.
Sen har vi ju faktiskt ett gäng potentiella entreprenörer i de människor med utländsk bakgrund som har kommit till Sverige på senare år. Bara att ta sig hit är ju ett stort entreprenörsprojekt skulle man kunna säga. Och jag tror att här har vi också en fantastisk möjlighet till ökad integration genom att uppmuntra entreprenörskap och eget företagande. Och det spelar ingen roll var i Sverige och vilken kommun och så vidare. Jag upplever att klimatet nu är helt fantastiskt. Jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj uppe i Dalarna. Och på den tiden så var det ju nästan lite skambelagt att vara entreprenör. Man ville inte helst prata om det, utan det sågs nästan som en belastning för samhället. Mm. Och nu tror jag ändå att de flesta av oss förstår att det är bra med startups som kan bli stora företag, anställa människor, generera skatteintäkter som kan finansiera vård, skola, omsorg och det som vi behöver för vårt välfärdssystem. Och att det är ett ekosystem där vi alla är lite beroende av varandra.
Absolut.
Så att jag tänker att ju mer vi pratar om det här, ju mer vi på något sätt frigör den inneboende kapaciteten som jag tror vi svenskar har och även de som kommer hit med utländsk bakgrund, så finns det en fantastisk möjlighet till nyskapande och företagande på väldigt många nivåer.
Mm. Vi är ju en podd om framtid. Vi är om nutid, men mycket, väldigt mycket om framtid också. Om vi ska prata lite grann om den svenska visionen och vad du ser framför dig. Nu är vi här idag och hur vi kan främja den här tillväxten, att de här entreprenörerna ska liksom ta steget, skala upp, gå kanske då internationellt. Hur ser du, vad är Sverige 2030? Tänker du i de banorna?
I den bästa av alla världar så har vi den här dynamiken som vi har i entreprenörskapet och i företagandet i Sverige. Vi har ju faktiskt haft det ganska länge. Titta på våra svenska bolag på den globala arenan, så har vi ju utifrån vår population en väldigt stor andel unicorns. Även från 100 år tillbaka så att säga. Ja. Så vi har den här traditionen. Vi har ett kunnande. och vi har en möjlighet. Så att jag tror att om vi kan hjälpas åt att frigöra kraften i både entreprenörskap men också i att skala upp, så tror jag att vi kan vara en ledande nation bland andra, att utnyttja ny teknologi, att möta de stora utmaningar som planeten står inför. Framförallt då tänker jag på klimatområdet och sociala utmaningar.
Ja.
Men det är också kopplat till väldigt stora potentiella affärsmöjligheter för den som har tekniken, som har visionen, passionen och nytänkandet. Och det vore ju fantastiskt, och det kan jag tycka i så fall att Sverige skulle gå i sin tradition, så att säga, att försöka vara en ledande nation inom det här området. Och jag ser själv vilka fantastiska möjligheter det är. Vi börjar prata mycket nu om hållbara investeringar. Och det är ju inte bara hållbart utifrån att vi ska do good, så att säga, utan det finns också enormt intressanta avkastningsmöjligheter. Så varför ska vi inte positionera oss där? Vi har ett bra renommé, vi har teknik, vi har kunnande, vi har en möjlighet. Så att det skulle jag vilja propagera för.
Och vi hade ju Per Bolund som gäst här igår. Han nämnde just den delen. Han tror ju stenhårt på det, och han har ju bevis för det här. Att den här, ska vi säga, tuffa, om man får säga så, regleringar som har skett har ju faktiskt gjort till att vi har tvingats komma på bra, smarta, hållbara affärsmodeller eller hållbara idéer för liksom produkter och tjänster.
Jag tror jag ligger mycket i. Tänk så här. Vi är ett avlångt och långt land nära Nordpolen. Det har ju varit väldigt gynnsamt för utvecklingar av Volvo, ABB, transportlösningar, värmelösningar. Mm. Så det är en slags kompetitiv nackdel som vi har rent geografiskt som är väntligen en fördel. Vi har en mikroskopisk hemmamarknad, vilket har gjort att det är naturligt för svenska företag att ta sig ut i världen.
Mm.
Och som Bolund säger, att vi har hårda regleringar innebär ju att du utmanas att hitta lösningar.
Yes.
Så det, jag tycker att han är inne på ett intressant spår där.
Kan vi prata lite grann om dig som person? Vi är jättenyfiken, för vi vet ju att det är kloka tankar som du står här och berättar för oss. Vi kan börja med vilka av dina investeringar har du tänkt på idag? Har du tänkt på någon av dem?
Jag har precis pratat med Det Digital om en av mina nya, en investering, ett bolag som jag just hjälpte att stänga en ny emission i. Jag gick in som första investerare, extern investerade i bolaget 2017, och nu tog jag med mig ett gäng investerarvänner, bland annat Zed. Och nu har jag pratat med Det Digital om det, därför att de ville skriva om det, därför att det är en sån fantastisk lösning inom vården. Det är en påminnelseverktyg att ta sin medicin i rätt tid, speciellt om du har kronisk sjukdom och där det är livsavgörande att inte glömma. Bolaget heter Piloxa, så det har jag ju tänkt på rätt mycket idag och pratat också då med journalisten om det.
Drivs du av någon samhällsutmaning när du tittar på, naturligtvis måste du titta på en affärssundhet och risk och förtjänst och såna här saker, men letar du efter sånt som känns rätt och känns bra och vill bygga någonting? Lite ledande fråga där, men du tog ett vårdexempel här som är viktigt.
Ja, jag försöker alltid tänka på vad är det för nytta till samhället, till kunden, till världen som den här företaget levererar. Och det kan göras på så många olika sätt, men det är en ganska stark drivkraft jag har. Så det där betyder också att jag sorterar bort det jag känner inte kanske kvalar in på den skalan.
Just det.
Och det behöver inte vara så att det är allmängiltigt, utan det är utifrån min egen bedömning. Och när jag var liten så tänkte jag att jag skulle jobba med bistånd.
Ja.
Jag har alltid varit väldigt intresserad av samhällsutveckling och av att försöka minska orättvisor i världen och minska det som vi nu har problem med polarisering. Och jag tänker också att entreprenörskap och investeringar och så, det kan vara en bidragande faktor. Och jag har jobbat som sagt i 30 år. Jag tänker att de 30 år jag har kvar som aktiv yrkesperson vill jag nog fokusera på att använda kapitalmarknaden och det globala kapitalet att göra de investeringar som är nödvändigt för att vi ska kunna ställa om den här planeten så att vi kan överleva på den.
Ja.
Och då måste vi hitta de intressanta affärsmöjligheterna. Och det här är väl egentligen en passion jag har.
Ja, men det låter tryggt och bra för mig som medborgare på samma lilla klot att den här kulturen i större och större utsträckning, det är mina ord eller mina observationer, i större och större utsträckning börjar nå entreprenörskapet och finans, om man säger så. Att vi kallar det hållbarhet eller sundhet. Vi är ju på samma rymdskepp någonstans här runt och med många medresenärer. Så att inte investera etiskt eller hållbart innebär ju att man sabbar sitt eget rymdskepp egentligen.
Du har helt rätt i det, och det har hänt väldigt mycket under de 30 åren jag har varit aktiv. När jag började jobba i slutet på 80-talet då pratade oftast investerare om shareholder value, så att det var aktieägarnas avkastning, och man kanske inte tänkte så stort i termer av ett ekosystem och kundeleverantörer, samhället, miljön. Nu är det ju en helt annan situation. För det första är det väldigt transparent, och kunderna, konsumenten, accepterar inte vilka typer av tillverkningsmetoder som helst. Men sen har det också det att det finns en väldigt risk i de utmaningar vi står inför. Så att det är också utifrån, en investerare tittar ju alltid på risk och avkastning.
Ja.
Du vill optimera din riskjusterade avkastning. Och klimathoten till exempel är ju en potentiellt enormt stor risk inom investeringar. Och då helt plötsligt så börjar det bli väldigt naturligt att prata om hållbara investeringar också utifrån ett avkastningsperspektiv.
Ja.
Så att pendeln har nästan vänt, att om du inte tänker i de här termerna vad gäller långsiktig kapitalförvaltning, till exempel pensionskapital, då är du inte riktigt uppdaterad i hur branschen ser ut. Och jag tänker också så här, i och med att utmaningarna är så stora, de måste finansieras. Vi behöver det institutionella pensionskapitalet och det globala kapitalet för att finansiera omställningen. Så att de här sakerna går hand i hand, och kan man då vara en katalysator och visa på att här finns intressanta affärsmöjligheter med mycket bra avkastningsmöjlighet. För de som är tidigt ute, som gör sin riskanalys, sin due diligence, väljer rätt bolag, entreprenörer och team, då kan det bli riktigt, riktigt bra affärer. Så att det tror jag är en väldigt viktig aspekt i det här, att vi ska vara, inspirera varandra och vara lite av katalysatorer.
Ja.
Ser du samma, hör du samma tankegångar om man jämför liksom affärsängelnätverk eller liksom traditionella riskkapitalister?
Tycker jag ser det allt mer bland finansiärer, även i tidig fas, att vi har ett hållbarhetstänk. Man pratar om impact investment. Det betyder inte att man struntar i avkastningen, tvärtom, man vill ha både och att det känns ju som det moderna sättet att jobba och tänka. Hitta de investeringsmöjligheterna som gör både och, för de är också hållbara om du ska ha ett långt perspektiv på din avkastningshorisont.
Det är väldigt välformulerat. Naturligtvis har du tänkt en hel del på det här eftersom det är ett jobb, men just att det bästa klimat- och miljö- och hållbarhetsarbete man kan göra bygger på en sund affär. Ett sunt incitament för alla parter. Så ekonomin är liksom plattformen egentligen för att lyckas, oavsett vad du kanske har för politisk approach till det här. Jag försöker reducera det du säger ner. Stämmer det? Stämmer den bilden jag har där?
Jag tycker det stämmer bra. Så att, jag menar, det spelar ingen roll vilket politiskt parti du röstar på i det här sammanhanget. Utan jag tycker snarare att det handlar om att vill du vara med och bidra till en bättre värld som människa, och det börjar ju i ditt närområde, hur du beter dig kanske i din närmiljö, men också som arbetsgivare eller anställd eller entreprenör. Och det är så många behov vi har, så att det är inte så att det ena att cleantech är bättre än vård och omsorg, utan Alla man på däck, alla män och kvinnor behövs på däck nu för att få den här båten att gå åt rätt håll, så att vi inte styr på de sakerna som vi måste undvika helt enkelt för att kunna överleva. Så att jag tycker det handlar helt och hållet om en värdegrund, och jag tror faktiskt att vi alla människor har en inre vilja att göra ett bidrag.
Definitivt.
Ser det hos oss konsumenter på undersökningen. Vi vill ju välja hållbart. Vi vill ju bara ha liksom, att det ska vara som konsument. Att det ska
konsumentmakten där är ju helt avgörande för att ställa om också. Och det, visst är det intressant. Och där har ju digitaliseringen bidragit att allting är mer eller mindre transparent.
En sista från mig. Om vi tittar på det här 2030-2040 perspektivet. Behöver vi markera när vi är etiska då? Eller är det normen? För tittar vi lite grann bakåt, om jag exempelvis skulle investera eller om det var en fond riktad till mig, då måste man säga att det här var en etisk fond. Och nu någonstans känner jag att nu börjar det vara så att man behöver inte sätta etiska etiketten jättemycket. Är det en icke-fråga om vi tittar framåt? Finns det något oetiskt bolag? Har de någon plats i det här vibranta, fina, dynamiska ekosystemet av hårt arbete som ligger framför oss? Kommer etik bli normen?
Jag tror att det blir allt mer av en så kallad commodity, en must have, vilket är ju fantastiskt, en slags hygienfaktor. Man brukar prata ibland om ESG, Environmental, Social och Governance, när man tittar på företagsbeteende i sitt ekosystem. Och jag upplever väl att det här börjar bli normen. Det är klart att det finns de som gör det bättre, de som gör det sämre. Sen kan det vara så att vissa branscher kanske man vill hålla sig undan av de här skälen. Det finns till exempel en fond som heter Arabesk som är en kvantimpaktfond som mäter ESG-data i tusentals bolag världen över och tusentals datapunkter. Med hypotesen att med finansiell analys plus ESG-analys så kan vi skilja ur de bolagen som bör ha en bättre långsiktig avkastning för att de beter sig på ett vettigt sätt utifrån ESG. Mm. Det här tror jag är väldigt intressant. Och det är alltså en AI. Det är en AI-baserad fond där min son 18 år jobbar nu i London.
Coolt.
Och hans generation brinner ju för de här frågorna. Hur kan vi använda kapitalet för att överleva? Använd ny teknik, använd AI. Do it a little bit smarter and better.
Mm.
Men som sagt, jag tror absolut att det här börjar bli en hygienfaktor, vilket också innebär att de som inte hänger med på det tåget kommer att ha redan idag faktiskt en ganska stor konkurrensnackdel.
En sista för mig innan vi tar en avslutningsfråga. Största tillväxten kommande 12 månader, om vi tittar lite närmare. Vad ser du?
Jag brukar inte tänka i så korta termer. Alltså en sak som jag tycker har väldigt stor tillväxt just nu i Sverige i startupbranschen, det är olika typer av software as a service lösningar. Det är en väldigt intressant affärsmodell, ofta med repetitiva intäkter, höga marginaler om det är en digital tjänst du säljer. Du kan växa globalt snabbt. Så det tror jag är någonting vi ska hålla ögonen på. Jag är själv väldigt intresserad av området och har också den typen av investeringar. Mm. Bara för att nämna ett annat område tror jag är också inom vården. Hur kan vi effektivisera och digitalisera människors välbefinnande också förebyggande så att vi inte bara måste jobba med det som redan har gått snett.
Vad roligt att du nämner SaaS eller Software as a Service. Det låter som det var i våra styrelserum, för det är den stora, stora frågan vi har hela tiden. Hur konverterar vi kundens mognad till att gå över till en kapacitetsbaserad affär? Och det är en fight, men den är sjukt viktig just eftersom vi får så himla bra samarbeten och partnerskap och smart ekonomi. Så det är jätteroligt att höra dig säga det.
Avslutningsvis då, serendipity betyder lyckligt sammanträffande, positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här under Almedalsveckan so far?
Alltså, den första serendipiteten vad gäller serendipity och mig var att när Andra Farad, denna underbara kvinna, also called börshajen, samlade 10 000 personer på hovet, så var jag där med min 18-åriga son. Och på min önskelista över människor jag vill träffa i min sån här bucket list så har jag haft grunden av serendipity men inte haft möjligheten att få lära känna dem. Så Adrian och jag skulle ta en bit mat och någonting att dricka inne i Landifys lilla VIP-rum.
Mm.
Och det är ganska tomt där inne, men vid ett av borden så ser jag två män. Och det ser ut som att det är en av grundarna och en äldre man. Jag säger till Adrian, vet du vad? Jag tror att det är Saed på Serendipity. Mm. Vi går dit och ser om vi får prata med honom. Och vi hade så himla trevligt med honom. Och bredvid honom var hans pappa Ali. Så Adrian och jag hade möjligheten att prata med Saed och Ali säkert i 20 minuter. Och det var verkligen så här fantastiskt möte. Och det ledde sen till att jag lärde känna Saed lite mer. Och han gav mig och Adrian sin bok. Och han frågade sen också om jag ville vara med på den här juryn. Och serendipity ögonblicket här i Almedalen, det tror jag är att få träffa de här 50 utvalda företagen och se bredden på innovationskraft och passion och driv. Alltså det är sån eufori. Och jag känner mig så ödmjuk och tacksam över uppgiften att få sitta i juryn. Och dessutom är det väldigt, väldigt svårt, för vi ska kora två bolag, men jag menar det finns ju 50 väldigt bra bolag här, så att serendipity, lyckligt sammanträffande, ja, det är väl bara att få bada i all denna energi. Speciellt om man investerar, så känner jag ju bara, jag har skrivit upp flera bolag här, den produkten vill jag köpa, den vill jag investera i.
Kul, ja.
Så det är liksom bara som att vara på ett stort kalas när man
om de skulle höra dig säga det, nu hörs det bara här, skulle de höra dig säga det nu, då skulle det skulle bli febril aktivitet här.
Jag vågar inte, jag brukar säga att jag är full investerad, för annars så, jag är ju en one man show, så att jag kan inte hantera för mycket, men jag gör ju ändå mina investeringar. Jag jobbar lite för mycket kanske.
Serendipity Challenge, ett kalas för affärsänglar.
Ja, men
det är det verkligen, ett smörgåsbord.
En sista fråga som vi brukar ha till alla våra poddgäster här är, hur stor är digitaliseringen?
Alltså, jag tänker med att digitaliseringen, det är ungefär som att hur stor är elektriciteten innan vi hade elektricitet? Alltså elektricitet tänker vi inte på längre. Det finns överallt i nästan alla saker vi använder. det är ju samma sak med digitalisering. Det kommer ju att finnas och det finns pretty much redan i alla olika typer av sammanhang. Jag ser det snarare som ett verktyg att effektivisera, att realisera nya idéer och tankar och befintliga som behöver effektiviseras, till exempel inom vården. Så att jag tror kanske om ett antal år så kanske vi inte kommer prata om digitalisering, utan det är en så naturlig del av egentligen all business och allt liv och all verksamhet.
Vi har faktiskt det som långbett här. Vilket år slutar vi prata om det, Andreas och jag? Så vi avslutar.
Säg vilket år. Ska jag frisa eller?
Ja, nej, men kör själv. Vad tror du? Vad hoppas du?
Alltså jag tycker nästan att vi börjar närma oss. Nu är det ju som väldigt hyped och allting ska vara tech och digitalt. Men samtidigt så ser vi många bolag här som har annan typ av vinkel. Men det finns ju säkert digitala aspekter i det också. Mm. Spektralanalys inom jordbruk, det är säkert en digital aspekt i det. Så att, ja, vad ska vi säga 2018? 5 till 7 år skulle jag tro. Jag tror att det börjar redan nu. Att, ja, men det är väl självklart att det är digitalt. Vad tänkte du? Är det analogt eller? Mm.
Vi får väl se dippen här i antalet seminarier i Almedalen och följa kurvan neråt.
Nej, men tvärtom. Jag tror vi behöver fortsätta att inspirera varandra. Ja. Men att det kanske är snarare att hur bygger vi morgondagens affär? Och det, att digitalt är kanske lättare än analogt eftersom vi har det verktyget.
Ja, självklart. Stort tack Eva, lycka till i juryarbetet och hoppas få en fantastisk Almedalsvecka.
Stort tack för att jag fick vara här.
Hej då.